Vi ber tillsammans, tycker jag. Jesus Kristus, du vår stora stjärna och hjälte. Sänd ditt ord över vattnet så att det kommer till liv för oss var och en, Herre. Verka med din ande. I Jesu namn, amen. Det är ju en stor utmaning, tycker jag, att undervisa. Det är en stor glädje, men också en stor utmaning, för att alla ni som sitter här, ni är jätteolika. Vi har några som är unga, några som är jättegamla, några som är väldefinierade i sina trossatser och några som är lite luddigare i vad man tänker och tror på. Några som behärskar svenska språket väldigt bra och några som inte gör det. Men det är också det som jag älskar med kyrkan. Att vi är så olika och ändå är vi tillsammans. Att vi får vara olika och att Herren liksom hjälper oss ändå att vara eniga i honom. Jag vaknade i somras med en massa stoff till en predikan. Så när Ida hörde av sig så tänkte jag, ja, jag har någonting här. Och så för en vecka sedan ungefär så vaknade jag tidigt. Och då hade jag tecknat ner allt det där från i somras och så började jag greja med det. Sen kom det en liten tanke. Vad var det jag predikade om förra gången? Gick jag in i datorn och tittade och upptäckte. Oj, det var typ nästan samma predikan som jag höll i december förra året. Jag började bli gammal. Jag skämdes lite och tänkte bara, åh, vilket dåligt minne jag har. Om jag hade haft den där predikan så kanske det inte hade varit någon som hade märkt det, för ni kanske också dåligt minne. Men jag bad och funderade lite och så kände jag så här, jag vill prata lite om samma sak. Men det har hänt ganska mycket i omvärlden på det här året. Så jag vill sätta det lite i ett sammanhang. Och predikan den handlade om friheten i Kristus. Och jag tycker att i den tid vi lever i så kan man kan inte ställa sig i en talarstol eller ställa sig inför människor och prata om man inte förhåller sig till det som händer i Sverige eller i världen. Det som vi upplever, då är man lite uppe i det blå, då blir det inte relevant. Det spelar ingen roll om det är i kyrkan eller när jag var på bokmässan. Om man inte förhåller sig till den samtid som vi lever i, då känns det inte som att det är på riktigt. Och allt det där som har hänt, oavsett vad du och jag tänker och känner och tror om det, så tror jag ändå att vi är väldigt, väldigt många som är överens om att det finns många förstörelsekrafter och att de är väldigt påtagliga. Och att det behövs helande och frihet, inte bara i individens liv utan också i klaners, familjers, byars, samhällens och städer och sammanhang. Och att den räddningen och förlåtelsen, det är som är evangeliet som finns i Jesus Kristus, att det verkligen behövs, så att det är så uppenbart. Det har det väl alltid varit. Jag tror också att allt fler människor, även de som inte kallar sig som troende eller religiösa på något vis, ser klarare och tydligare vad som behövs. Nu sitter min pappa här nere, men jag tänkte att jag skulle berätta att han har gått med en bokcirkel senaste tiden. Och han var frimodig att vi hade bönevandring för några veckor sedan i Ursult. Så oavsett vad han tänkte att de där tänkte, så sa han så här: ja, men vi ska ha en bönevandring på lördag. Och då var det en kvinna, och jag tror liksom inte att hon är så djup, men hon sa: vad bra, det behövs i den här tiden. Och jag tror att det är ett uttryck för att många, många människor idag, de ser behovet av evangeliet, fast de kanske inte riktigt kan formulera det, eller de kanske förknippar kyrkan med sånt som de har negativa erfarenheter av. Och jag själv, med allt det som händer, lever i någon slags overklighetskänsla, eller om det är verklighetskänsla, jag kan inte bestämma mig för vad jag vill kalla det. Jag tycker att den är lite lik den känslan som jag hade för 23 år sedan, ganska exakt, när vi väntade vårt första barn och han skulle födas. Han föddes med kejsarsnitt. Så min kropp var inte så där jätteinvolverad som kroppar egentligen ska vara vid en förlossning. Så jag hade mycket tid att tänka och hade kapacitet att tänka. Och jag var helt skakig och fokuserad och skulle liksom rullas in där på operation. Och jag kände så här: nu händer det. Nu går vi in i en ny tid, nu går vi in i en ny fas. Det fanns glädje, men den var liksom det översta, var så här: nu händer det, jag håller i mig. Och skakade tänder. Och lite den känslan har jag nu också i den här tiden. Och jag tänker att det behöver inte vara dåligt. Jag tror liksom att vi behöver vara alerta, vi behöver hålla i oss, vi behöver vara vakna. Jag ska inte prata så mycket mer om det som händer i samhället, men jag vill ha det som en fond. Och liksom försöka lyfta det här. Det här är lite subtilt. Jag vill inte skrämma någon. Jag sa till Jörgen igår att den här predikan är inte alls lik någon jag har haft. För att det gäller att balansera detta. Vi ska inte bli rädda. Men det är viktigt att vår tro inte bara är något för vår egen lilla aftonbön i vår egen lilla kammare bara, utan att det är på riktigt, ingen saga. Det är någonting som kan förändra i vår familj, på vår arbetsplats. Våra böner gör skillnad för det som händer. Och Jesus Kristus är början och slutet i historien, i samhället, i världen. Inte bara i våra liv, inte bara i den här församlingen. Så i detta spänningsfältet så vill jag uppmuntra dig att inte vara passiv, för det är lätt hänt. Det är lätt hänt att ta sin tro till sin lilla aftonbön eller till sin församlingskokong. Det är lätt att hamna på åskådarläktaren. Jag tror jag har berättat om den här bilden som återkommit med många gånger. Många av oss är så gamla så att vi var med på den tiden som Mupparna sändes på tv. Jag återkommer ofta till de här två gubbarna. Ja, för er som är yngre då kan vi berätta att det här var liksom en tv-show som typ alla tittade på när jag var barn på 80-talet. Och då är det en massa olika akter på en så här scen på en gammal teater. Och så finns det på teatern så finns det så här fina balkonger där de fina har betalt biljetter. Där sitter två gubbar. Det är så här dockor. Och de sitter och har massa åsikter om saker hela tiden. De är inte på scenen utan de sitter på den här balkongen och åsikter. Och Jörgen och jag, vi beter oss ungefär likadant när vi tittar på Melodifestivalen med Elsa. Bara, det är så låg nivå på det här. Och titta på hennes klänning. Jag tror att det finns en risk att vi liksom fjärmar oss från det som händer och liksom har den inställningen. Jag tror inte det är det vi ska ha. Jag tror också att det finns en risk att vi blir deppiga och rädda och missmodiga. Men det finns väldigt mycket löften om hopp och tro och liv i den här boken. Så även om vi ser så mycket så kan vi få vara med och påverka. Vi kan vara ett tecken på frihet. Vi kan vara ett tecken på tro och ljus och liv. Så låt oss sträcka på oss. Låt oss resa oss och gå. För kanske är tiden knappare än vi tror för vissa saker. Vi vet inte. Vi vet inte, men kanske är det så. Och kanske behöver du reaktivera, alltså sätta någonting i rörelse som har varit i rörelse. Eller ta nya steg. Jag säger inte vad det är, för jag tror att det är olika vars och ens av våra liv. Vi fick ju öva oss under pandemin. Den kom väldigt snabbt och den försvann väldigt snabbt, men den varade ganska länge. Och helt plötsligt så förändrades spelreglerna för många olika saker. Vi vill helst glömma det, men det var ju faktiskt så att människor fick inte komma och säga: jag har en vän som inte kunde åka till Holland och sitta vid sin mammas dödsbädd. Vi var ju många som inte fick gå på begravningar, utan det var bara de allra närmsta, så fick vi titta på Zoom. En av våra närmsta vänner gick bort den här tiden och vi fick avsked på Zoom. Vi fick ju inte vara här. Vi fick inte träffas. Och när alla de där förändringarna kom, då fick vi ju lite syn på vilka vi var när omständigheterna förändrades. Vad det var som var viktigt på riktigt. Vad som var svagt i våra egna liv, eller vad vi längtade efter. Vad vi hade tagit för givet som kanske inte var så för givet. Och jag tror att Gud vill att vi ska reaktivera det som är viktigt på riktigt. Vad är viktigt för dig? Det är ju ganska ofta som vi säger: åh Gud, vad är din vilja? Och jag vill se vad du vill med detta. Bla bla bla. Men jag tror också att Gud ganska ofta frågar oss: men vad vill du? Vad vill du, Sara? Kom med din bön och berätta vad du vill, så ska jag vägleda dig och hjälpa dig. Vad är viktigt på riktigt? Och låt oss förhålla oss till det. Låt oss sänka ner rötterna djupt, djupt, djupt. Så att vi står stadigt. Så att vi kan vara såna där, ni vet, såna här tallar som står vid havet i strandskogar. Som är lite tuffsiga och rufsiga. De är inte helt symmetriska. Och de drar lite åt det hållet vinden blåser, men de står så stadigt. De har varit med om stormar och orkaner. Med djupa, djupa rötter som inte syns. Jag tror att det kommer att krävas saker som inte syns, som vi inte har fått betalt för, eller som inte våra vänner har kunnat uppmuntra. För att det är små, små val, små, små intentioner som har att göra med att vi har sänkt ner våra rötter djupt. Så när vinden blåser så står tallarna kvar. Inte som granarna under Gudrun och Per som bara föll. Jag vill vara en sån människa. Jag vet inte om jag kommer att vara det när omständigheterna förändras. Men det är min bön. Och om vi tänker på det redan nu så är ju sannolikheten större att vara det. Det finns ju också livskriser som prövar oss, inte bara samhällsomständigheter. Så vad är det då att vara en motståndskraftig troende? Ja, men bland annat är det ju att vara fri. Att leva i Kristi frihet. Och när jag pratade om det på den här förra predikan då, som jag hänvisade till, så pratade jag om att det bara är Jesus som kan ge oss verklig frihet. Att han har gjort det för oss genom sin stora kärlekshandling på korset. Och att det finns en enorm kraft i det. Att det behövs ett pågående, jag vet inget bra verb, men ett verb för frihet. Frihetsande, eller vad vi nu skulle kunna säga. Att det behövs pågående för förstörelsekraften och det som vill binda, de är pågående. I kyrkan, i alla fall i liksom, den mer frikyrkliga sidan, så tycker jag i alla fall att vi ibland liksom förenklar saker. Så här, ja, men först blir man kristen. Och sen? Ja, men det behövs hela tiden ett återerövrande av frihet, av förlåtelse. Jag pratade också om att med anden i våra liv så kan vi vara fria fast vi inte klarar det själva. För att vi får gå runt i hans frihet. Vi får bada i det han har ordnat åt oss. Tack vare den heliga ande i oss. Jag pratade också om att inte låta någon lägga på oss slavoket igen. Som det står i Bibeln. Att vi får vara bottna i oss själva och i vårt lärjungaskap och kunna säga vårt ja och vårt nej. Och att Gud har respekt för våra val. Och att vi behöver respekt för varandras val. Också kanske i den här tiden när Gud kallar oss till olika saker. Och att vi har fått ett uppdrag att vara frihetens sändebud i den här tiden. Och sen så ställde jag också frågan, hur kan vi bygga en gemenskap i den här tiden som är hållbar? Så jag vill liksom fortsätta att klura kring de här frågorna tillsammans med er. Hur kan vi stå fria från förtryck och makter och krafter som vill binda och förstöra? Och jag har funderat lite på vilka personer i den här boken som kan vara våra förebilder. Det finns ju jättemånga. Och vi har var och en, tror jag, människor som vi har mött i våra liv som har varit förebilder för oss. Som vi tänker på ibland, som har betytt mycket för oss i våra liv. Men jag tror också att vi erfar nu och kanske kommer att erfara, jag hoppas inte, men jag tror att det kanske blir så, en tid där våra mostrar eller farmödrar som vi har som förebilder, vi kanske inte har fått höra hur de hade det under svåra perioder, för man kanske inte pratade så mycket om det då. Eller att vi kommer möta saker som ingen har mött, som vi känner. Och då tänker jag att de här personerna i Bibeln, de är viktiga. Och några av dem som jag har tänkt på är Noah. Han fick bygga en båt. Och ingen annan fattade vad som skulle hända. Han förberedde sig enträget och envist. Och gjorde det Gud sa, fast förmodligen alla andra tyckte att det var tokigt. Och hans familj var med i arbetet och med i uppdraget. Jag har tänkt på Abraham. Som också stod i en brytningstid. Som ville göra det Gud sa till honom och som var den första av löftets barn och löftets folk och som hade så många omöjligheter som han fick se bli möjligheter. Jag tänker på Josua som var den som fick föra folket in i det nya landet. Folket stod utanför och sa, nej, det är ju massa människor som kommer att kriga mot oss där. Nej! Det vi ser med våra ögon, det ser livsfarligt ut. Att leda en sån grupp in i det förlovade landet som Gud hade sagt. Få ta över stafettpinnen från Mose. Jag tänker på Daniel som arbetade för den makt som hade deporterat hela folket. Och den balansgång som han stod i. Han hjälpte dem med att tyda bilder. Men när det väl ställdes hårt mot hårt, då sa han, nej, det där kan jag inte göra. Och han tog konsekvenserna av det. Jag tänker på profeterna. Jag tänker på Maria, Jesu mor, som står mitt emellan det första förbundet och det andra förbundet och som fick ett helt otroligt uppdrag och som sa sitt ja och som fick vara med mycket fantastiskt men också fick lida. Vem av oss skulle vilja vara förälder till Jesus? Det finns ju många fler. Men de här människorna är människor att ta rygg på. För de är helt vanliga människor. Jag tror ibland att vi tänker att de var så fantastiska. Men när vi läser vår bibel så ser vi också att de våndas. De gör misstag. De är helt vanliga människor. Men finns det då någonting som är gemensamt för dem? Jag tror det. Det är att de lyssnar och att de lyder och att de är ödmjuka. Men att de också är sig själva. Att de är envisa. Vilken tur att vi är smålänningar. För vi har väl lite där i oss. Det verkar finnas behov av en helig envishet i hårda och tuffa och svåra tider. Så om du tycker att din envishet är krånglig ibland, så försök att vända den i Guds väg, för det kan vara en gåva från Herren. De brydde sig inte om vad människor tänkte och tyckte om dem, utan gjorde det som de hade på sitt hjärta, i sin magkänsla, i sin håg, det som Gud hade talat. De lät sig inte duperas. Och de såg någonting för sitt inre som inte alls var det som fanns i omvärlden. De hade en urskiljning. Hur blir man en sån människa? Jag tror att det handlar om att hålla sig nära Herren. Att vara trogen mot det man upplever. Men sen handlar det också om alla de här små valen. Det där som är rötterna djupt, djupt nere som ingen ser. Som ingen kommer att berömma det för. Står jag här och sjunger och någon tycker det är snyggt så här. Åh, vad bra. Men ingen säger att jag har gjort något bra när jag har gjort något så att väldigt allra svåraste och tuffaste i våra liv. Det är oftast ingen som ser när vi väljer rätt i en valsituation. Det ser Gud. Att satsa på det som inte är de snabba klippen. som inte handlar om berömmelse utan det som är rätt. Ni vet ju den här krislådan som det snackas om väldigt mycket. Man ska ha en låda hemma. Vi har fått hem en skrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och man kan få en känsla av att har man bara konserver för, vad är det nu, är det en vecka? Och en radio som man kan, vad heter det, skapa. Vad sa du? Vevradio. Precis. Och lite annat. Och jag tror egentligen kanske inte att det är just exakt vad som ligger i lådan, utan att vi också reaktiverar vad behöver vi om förutsättningarna förändras. Och jag skulle liksom också vilja att vi funderar på det. Vad är krislådan för dig som lärjunge? Då pratar jag inte om materiella saker, utan jag pratar mer om immateriella. Vad är viktigt och prioritera i den här tiden så att vi samlar ihop det som vi behöver? Tycker du inte om bilden av krislåda, så tänkte jag också på när jag gick sån här tillbaka till det där med förlossningar. När vi gick på vår första, vad heter det, Monica, MVC, föräldrakurs. Ja, då fick man reda på att man skulle ha en väska. Du ska inte tro att det datumet du har fått när barnet ska komma är då det ska komma, för det kan komma en månad för tidigt. Ha en väska redo. Ja, men, så det är en annan bild för det här. Ha en väska redo. Vad ska vara i den väskan? Vilken väska? Vad är viktigt? Jag tror att det kan vara vissa saker som gäller oss alla, men att det också kan finnas saker som gäller bara för dig eller för mig. Vilka är de viktigaste förutsättningarna för att fortsätta leva det liv som Gud har kallat oss till om saker förändras? Och jag vill läsa ett bibelord som kommer från Kolosserbrevet 1, 9-10. Det borde inte ansvara det. Jo, en liten bit in där. Och då tänker jag, tänk också här, oavsett omständigheter. Vår bön att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja. Med all andlig vishet och insikt. Så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom. Med alla slags goda gärningar. När ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. Det gäller inte bara när allting är som vi tror att det ska vara. Det gäller också när saker och ting förändras i kriser, egna kriser eller samhällskriser. Jag tänkte också att jag skulle berätta lite vad som ligger i Jörgens, min krislåda. Som ett exempel, saker som vi har pratat om senaste tiden. Vi har pratat jättemycket om att ha lätt packning. Och vad kan det betyda? Att vi inte ska fästa så stor vikt vid saker så att vi fastnar upp i ting eller processer eller saker, utan att vi ska vara lättrörliga om saker och ting förändras. Att vi inte ska ha vårt hjärta på fel ställe, står det i Bibeln. Att vi ska vara skatt på rätt ställe. Vi har också pratat jättemycket om frihet. Att inte bygga in oss i system och löften och lojaliteter som gör att vi inte kan vara redo om vi behöver bli redo. Vi har också pratat mycket om att läsa på, att hänga med vad som händer. Men hitta balans i det så att vi inte rycks hit och dit och skräms. Och att vi förhåller oss till det som vi tar in med en fundering kring, ja, men vad kan vi ha tillit till och värdera det utifrån vad vi redan vet och vilka vi är. Det finns så många som vill bara köra in information i oss med vissa olika agendor. Men vi kan inte bara stänga in oss i någon liten bubbla, utan vi behöver också veta vad som händer, förhålla oss till det. Och så behöver vi leva i förlåtelse i relationer så att vi inte har en hög med ouppklarade relationer. Det är också att vara fri. Och som sagt, våran väska kanske är packad med helt andra saker. Men jag vill att du ska tänka på, vad har du för uppdrag i den tiden som kommer? Vad behöver din väska vara packad med, eller din låda? Och sen kan man ju fundera på vår församling, vår gemenskap. Hur bygger vi något som är hållbart och som är, som scouterna säger, alltid redo? Jag tror att vi behöver se till så att vi lägger energi på rätt saker, så att vi inte fastnar i loopar och diskussioner som tar en massa energi, så att vi missar fokus på det som är viktigast. Jag tror att vi behöver kunna agera som församling oberoende av det här huset. Ni vet hur det var under pandemin. Helt plötsligt så fick vi inte komma hit. Hur är man kyrka då? Jag tror att vi behöver kunna hålla många saker i gång samtidigt. Att vi oförtrutet fortsätter och bryr oss om människor som har det svårt. Att vi fortsätter att be. Att vi fortsätter att dela Guds ord. Att vi fortsätter fira nattvard. Att vi fortsätter att bry oss om varandra. För det är väldigt lätt när man blir lite störd. Det händer saker. Att man slutar med det och tänker så här, ja, men vi måste bara lösa detta först. Men det är ju det som är kärnan. Det är det som är det, liksom, det vi kallade att göra som gemenskap. Jag tror också att vi ska fortsätta lita på att Gud förser utan att vara överantliga. Att Gud vill oss och kommer förse oss med det vi behöver om vi fortsätter att göra hans vilja. Att vi inte är rädda för att nämnas i samma mening som sammanhang eller människor som är dålig dagar i samhället. Ni vet, man pratar om det här med beröringsskräck just nu. Och i sociala medier går det så här fort. Att människor får ta ansvar för sina handlingar och sitt tyckande och tänkande, men att vi inte ska sluta bry oss om människor för att de har fel åsikt eller har gjort något tokigt. Det gjorde aldrig Jesus. Aldrig någonsin. Att vi kan ha en sån integritet så att vi inte är rädda för vårt anseende. Att vi har en god infrastruktur. Vad betyder då det? Jo, att det finns ett finmaskigt nät så att vi kan fortsätta att be och agera även om till exempel vi inte kan ha gudstjänst eller det händer någonting. Och där är ju våra små hemgrupper. De är ju jätteviktiga. Det är ju där det mesta sker. Jag vill verkligen uppmuntra dig. Man måste inte gå med i något som heter hemgrupp i Söderportkyrkan. Men man behöver, alla behöver ha som en extra kristen familj. Där man kan dela tron, be för saker, där man bryr sig om varandra. Om någon inte hör av sig på länge så finns det människor som bara, hej, hur är det? Det är superviktigt. Så var ju den första kristna kyrkan uppbyggd. Ja, man kan ju fortsätta i det oändliga. Men detta är någon sak som jag har tänkt på också av våra lärdomar från pandemin. Och såklart en församling där Jesus alltid är i centrum. Och där vi får tycka lite olika och ändå omfattar och omfamnar varandra. Och där man får göra fel och göra om. Innan jag slutar så vill jag lägga till en person och det är Johannes Döparen. Han står också verkligen i en brytningstid. Och hans liv slutade ju inte så roligt, om man säger så. Men han gjorde det han skulle. Och han hade verkligen en riktning i sitt liv. Han var fri. Och jag vill läsa den bön som hans far, Zacharias, bad ut profetiskt. Innan Johannes ens hade börjat verka. Den kommer från Lukas evangeliet och den bes ju fortfarande varje dag i hela den världsvida kyrkan. Eftersom den ingår i tidebönerna som många, många troende ber över världen. Johannes far, Zacharias, fylldes av helig ande. Jag kanske glömde säga vad det står, ni som har letat. Lukas 1 och 67. Johannes far, Zacharias, fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignade Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt. Så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham. Att rycka oss ur våra fienders hand. Och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här. Med förlåtelse för deras synder. Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Det här är mat för oss i den här tiden. Det är en profetisk bön i den här tiden. Så låt oss inte vara rädda Låt oss inte vara passiva. Låt oss vara förväntansfulla och aktiva utan att vara överandliga och dumma. Tiden är för knapp för att vi inte ska leva i den frihet som Kristus har köpt åt oss och betalat ett dyrt pris för. Och du är ett tecken på den friheten där du går fram i din vardag. Kanske finns det någon här som tänker, nej men jag kan inte bli fri. Det finns så mycket ofrihet i mitt liv. Jo, du kan bli fri. Det kan krävas arbete av försoning, förlåtelse, helande och kanske att du måste sluta med vissa saker. Men vi alla går på den vägen. Det är inte bara du. Och Jesu död på korset har gjort det möjligt. Så låt oss stå med varandra också i den bönen att vi ska få vara fria, inte vara slavar utan barn. Inte marionetter utan vänner. Har ni sett så många solpaneler som har kommit upp senaste tiden? Elpriset har blivit högt. Jag tänker att det får vara en bild. De där solpanelerna vår granne Fredrik kan ha satt upp denna veckan. Och de är hela söderfasaden. Så här, man fyller ju så mycket man kan. Jag tänker att vi får vara så här solpaneler i den här tiden. Vi behöver Guds kraft, Guds värme, Guds sol, Guds ljus. Som får vara som fjärilar som vecklar ut oss i vårsolen. Så här, så mycket anläggningsyta som möjligt av våra liv, Jesus. Kom med ditt sol och ditt ljus och fyll oss med din kraft. Herre, kom till oss. Kom till oss i den här tiden. Hjälp oss att leva våra liv. Kom till oss och värm oss. Kom till oss och låt oss få se det som är viktigt på riktigt, det som är sant. Låt oss få se på vår uppgift på allvar. Låt oss få se på våra möjligheter i dig, Herre. Du har gett oss olika gåvor. Olika uppdrag som också kan förändras över tid. Herre, tala dina ord i oss. Ge oss det vi behöver för den här tiden och hjälp oss att omfamna varandra så att vi tillsammans får möta den nya dagen, den nya veckan, den nya månaden, det nya året och decenniet och nästa generations tid tillsammans med dig, där församlingen får vara en växtplats, ett skydd, en gemenskap, även om saker och ting förändras. I Jesu namn. Amen. Förlåt att jag har pratat så länge, men det här, jag tycker det här är så viktigt. Ja, klappa till Jesus.
Tack, Sara. Vi ska nu vara i tillbedjan och lovsång en stund. Känner du att det här har drabbat dig på ett särskilt sätt? Ta tillfällig akt. Sara finns här och ber för dig. Jag kan be för dig. Du kanske har en granne som du känner dig bekväm att knacka lite på. Vill du be för mig? Jag tror vi finns många här som är beredda att be. Ja, varsågod Johannes.
Jag får snacka lite till. Jag behöver lite tid. Jag har lite svårt idag att samla mina noter här, så ni får lite be lite om lite tålamod för mig. Tack Sara för predikan. Jag tror också vi kan ha nu lite tid att vi i lovsången verkligen lägger fram för Gud där vi inte lever i frihet. Där vi är bunden. Jag märker att jag är bunden i så mycket saker där jag inte är fri. Där jag inte frimodigt kan tala om Jesus Kristus. Där jag inte kan säga emot när någon säger en dum sak mot en annan. Jag tycker det är ganska viktigt att vi blir fria från vår bundenhet. Jag märker också hur pengar gör mig bunden. Det är en stor bundenhet idag, pengar.